Välkomna till ett nytt avsnitt av Magasinet som den här veckan handlar om förslaget om så kallad informationsplikt som går ut på att myndigheter ska ha en skyldighet i lag att informera om man kommer i kontakt med personer som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd. En lag som av kritiker har kommit att kallas för angiverilagen. Och i förra veckan kom ju beskedet att regeringen och Sverigedemokraterna gett i uppdrag att utreda om anmälningsplikten ska gälla offentliganställda. Ett förslag som möts av massiv kritik, bland annat av olika fackförbund med offentliganställda medlemmar. Vårdförbundet är ett av de fackförbund som varit kritiska, och med mig för att diskutera det här förslaget har jag nu Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet. Välkommen till Magasinet.
Hej och tack.
Om vi börjar lite med hur du reagerade, jag skulle veta lite vad var din reaktion när du först hörde talas om det här förslaget?
Först tänkte jag, min reaktion var egentligen, men gud, vad är detta för något? Vad handlar det om? Och jag fick gå in och läsa ordentligt. Har vi inte lärt oss något av historien? Vi firade Anne Franks år förra året, 2022. Och det finns massor med... Vi vet ganska mycket, skulle jag vilja säga. Vi vet ganska mycket om vad som händer i länder där angiverilagstiftning finns och vad det gör med samhällen. Och jag tänkte, nej, inte i Sverige 2023. Vi ska inte ha någon sån lagstiftning. Det var nog mina första reaktioner. Ja.
Men jämförelserna går direkt då här till exempel Nazi-Tyskland och sådär. Är det en relevant jämförelse?
Ja, men det handlar ju om att man vet vad det gjorde med det samhället, tror jag. Det handlar ju inte om att det är just Nazi-Tyskland, utan vi har ju lärt oss av historien vad det gör med ett samhälle. Och vi har ju länder idag som har det så här, där vi vet att det drabbar befolkningen, att det blir... Det bygger inte samhällen, det raserar samhällen. Och det var väl den reaktionen jag fick först. Nej, men Sverige kan bättre än så. Nej, det är inte åt det hållet vi ska gå. Vi vill ju bygga ett tryggt och säkert samhälle för alla och inte tvärtom. Så att jag känner att vad gör det här med kollegor på en arbetsplats? Vad gör det här med grannar? Alltså, vi vet ganska mycket om, och det finns en hel del forskning dessutom på det, och då tänker jag så här att vi kan bättre än så. Vi vet bättre än så. Mm.
Vi ska gå in lite mer på just detaljer kring det här. Jag ska säga också att Sineva är med oss via Zoom. Så att om det är någonting med ljudet så beror det på det. Ni menar ju att det här strider mot de yrkesetiska reglerna. Kan du förklara lite vad de yrkesetiska principerna för era medlemmar går ut på? Varför de är så viktiga att upprätthålla?
Jag väljer att ta sjuksköterskorna. Vi har ju fyra yrkesgrupper i Vårdförbundet. Mm. Men jag väljer sjuksköterskorna. Det är vår största yrkeskår. Mm. Där har vi en etisk kod sedan 1953. Den gäller internationellt för alla sjuksköterskor. Den har reviderats senast nu 2021. Och den etiska koden för sjuksköterskor beskriver väldigt tydligt vilken värdegrund och professionellt ansvar som sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter har. Den definierar även och vägleder i vilken omvårdnad sjuksköterskan har i sina olika funktioner. Den är ju inte en uppförandekod, det tycker jag är ganska viktigt att veta att det inte är, men kan vara vägledande för de etiska ställningstagande övervägande som man behöver fatta beslut om i professionen. Den trycker väldigt mycket, jag ska säga det, den trycker väldigt mycket på respekt för mänskliga rättigheter, exklusiva kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val, till värdighet, att bli bemött med respekt, att omvårdnaden är respektfull och ska inte påverkas av ålder, hudfärg, etnicitet, kultur, funktionsnedsättning, inte heller sjukdom, kön, sexuell läggning, internationalitet, inte bygga på politik, språk, religiös eller andlig uppfattning, juridisk eller ekonomisk eller social ställning. Så att den är ganska tydlig i vad vi står för som profession. Och jag tror att det är det som gör att det blir den här etiska stressen i att vi kommer inte, så som det ser ut idag, både lagstiftningsmässigt och etiskmässigt, att kunna följa lagstiftningen. Och det handlar väl om det och de reaktioner vi får från medlemmar om att det här går inte ihop med det som vi säger är vår profession.
Nej, för om man går in lite mer konkret då, på vilket sätt skulle då den här formen av anmälningsplikt påverka de här reglerna?
Nej, men det handlar ju om att jag ska bryta mot det när jag möter en patient, en person i behov av hälso- och sjukvård. Medan det jag ska göra är att patienten ska alltid vara i första rummet. Människor som söker vård i Sverige ska våga vara de måste våga vara ärliga om vad de har varit och varför de söker vård. Och det kan ju riskera liksom att veta att vi har en anmälningsplikt på dem kan göra att det blir smittspridning i sjukdomar som jag absolut inte vill ha i Sverige. Men det handlar om att skapa tillit och tilltro till oss som sjuksköterskor i det här fallet. Men som sjukvårdspersonal skulle jag vilja säga. Där patienten alltid ska vara i första rummet. Det handlar ju om det.
Du menar att folk skulle inte våga söka vård då kanske på grund av det här?
Nej, och det, vi skulle inte kunna hindra vissa smittor i det läget för att man inte söker vård. Och när de väl får vård så är de så dåliga så det kostar alldeles för mycket och det kan till och med leda till död. Så någonstans handlar det handlar väldigt mycket om att vårt uppdrag är att det strider mot att vi ska ge vård till den som behöver det mest och först. Mm. Så det är vårt uppdrag att göra den bedömningen när vi möter patienten. Och i det här läget är det en annan lagstiftning som går in och bryter det. Så jag tänker någonstans att vårt uppdrag är precis tvärtom.
Just det, för det finns ju lagar och regler om sekretess också då, att man inte får röja privata uppgifter om enskilda patienter. Menar du att det blir en konflikt här med de principerna då, om en lag om anmälningsplikt skulle komma till?
Både sekretesslagstiftningen men också hälso- och sjukvårdslagen som är väldigt tydlig att vi ska ge lag till den som behöver det först och vi ska göra bedömning av vem som behöver det först och mest. Så att jag tror att den både strider mot en hel del lagar i Sverige men också barnkonventionen självklart. Det har vi påtalat flera dialoger och även till vår hälso- och sjukvårdsminister Acko Ankarberg att det här strider mot det. Men också andra policyer både på WHO-nivå som Sverige har skrivit under på. Så jag tänker någonstans att det handlar om så himla tydligt i de policydokument som handlar om att rätten till hälsa är faktiskt en mänsklig rättighet och i flera internationella konventioner så har Sverige skrivit under på just det. Och det skulle ju bryta mot alla dem. Och vad ska hälso- och sjukvårdspersonalen göra? Jag brukar dra exemplet med, eftersom jag är akutsjuksköterska, en trafikolycka. Vad ska jag göra först när jag kommer dit som ambulanssjuksköterska? Ska jag kontrollera vilka personerna är eller ska jag faktiskt bedöma vem behöver vården först här just nu? Och så är det jag gör. Så att jag tänker någonstans att det skulle gå helt emot det som våra professioner finns till för. Mm. Vi har det stora samhällsuppdraget. Mm.
För regeringen har ju sagt att man ska ta hänsyn då till internationella konventioner som barnkonventionen och sådär. Men om jag förstår dig rätt så ser du inte hur man ska kunna genomföra en sån här lag och samtidigt upprätthålla barnkonventionen. Är det det du säger?
Både barnkonventionen, sekretesslagstiftning men också, jag skulle nog säga, hela hälso- och sjukvårdslagen behöver man se över. Vill vi det? Vill vi ha en hälso- och sjukvårdslag hälso- och sjukvårdspersonal som inte gör bedömningen utifrån den individen de möter och vilket behov den har just då? Eller är det faktiskt så att vi behöver fortsätta och ge vård utifrån behov?
Vad är det framförallt i hälso- och sjukvårdslagen då som det här skulle strida mot?
Ja, alltså själva portalen i hälso- och sjukvårdslagen i Sverige säger att människor ska ges vård på lika villkor. Och det är ganska tydligt att det står så i första portalparagrafen. Det är klart att det här strider mot det.
Även om det handlar om personer som inte då är medborgare i Sverige så att säga?
Det står inte att du behöver vara medborgare i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning. Det står att människor ska ges vård på lika villkor.
Du pratar också om att det har kommit mycket reaktioner från medlemmar. Vad är det era medlemmar uttrycker?
Nej, men alltså, det handlar allt ifrån om att det här går emot. Jag kan inte kunna vara kvar i det här yrket. till att nu sätter de ännu mer jobb på oss som redan idag har en ohållbar arbetsmiljö och där vi redan idag har en etisk stress för alla de patienter vi möter. Där vi också vet att administration har ökat. Och det här kan inte vara mitt uppdrag, säger många. Det här är inte mitt uppdrag. Det är inte det jag läste sjuksköterska för. Det är inte det jag läste barnmorska för. Så att någonstans så handlar det om att man känner att jag har till och med haft medlemmar som faktiskt säger att jag kommer inte kunna vara kvar i yrket om det här går igenom. Så att någonstans så tror jag att medlemmar reagerar. Har vi några som säger att det här är bra? Ja, det finns det väl alltid några medlemmar. Men det är inte den stora skaran. Och jag tänker någonstans att det handlar om ett yrke som idag är livsviktigt i Sverige, som det redan idag är stor brist på.
Vad skulle du säga, du varit inne på det, men hur skulle det här påverka arbetsmiljön för era medlemmar?
Nej, men jag skulle nog säga att den största påverkan handlar om att det är tillräckligt svårt redan idag att orka ett helt yrkesliv i våra grupper. Både utifrån att det är tyngre patienter vi hanterar. Det är mer och mer administration som läggs på de här yrkena. Vi är för få. Det finns en kompetensbrist som är jättestor. Och vi hanterar faktiskt människor varje dag. Så att någonstans så handlar det om att det skulle försvåra mitt jobb varje dag att behöva göra det här också.
Ni menar till och med att det kan hota kompetensförsörjningen till era yrken. Hur menar du då?
Nej, men det handlar ju om att vi har kollegor till mig som bygger på precis den etiska koden som jag precis läste upp. Att det är den som behöver vården först ska ha den först. Att hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet och att hälsa framförallt är en mänsklig rättighet, ska jag säga. Och utifrån det så skulle det gå helt emot de principer som jag har som sjuksköterska, barnmorska, röntgensjuksköterska eller biomedicinska analytiker. Och i och med det så skulle jag nog fundera att lägga till det på allt det där andra vi har redan idag. Alltså våra unga studenter redan efter 2 år i yrket fundera på om de ska vara kvar i yrket. Att lägga på också det här skulle nog innebära att många fler funderar på det här är nog ett yrke jag inte ska vara i. Men jag tror också att det är svårare att få yngre att söka yrket. Det tror jag. Mm.
Det finns ju, om vi pratar lite om det här med sekretess och så finns det ju situationer då man får bryta sekretessen då det till exempel handlar om uppgifter om brott och sådär. Jag tänker bara att någon olovligen befinner sig i landet, kan inte det vara just en sån situation?
Det vi har att anmäla, det är framförallt sexualbrott och det är barnmisshandel. Det är väl de som jag skulle nog säga som jag har varit med om själv. Det innebär att det är individens bästa, det är den personens bästa. Det är för individens skull vi gör det. I det här läget så skulle det ju inte vara för individens skull. Utan det skulle ju vara för, jag vet inte om det är Sveriges, ja jag vet inte. Det är i alla fall inte individens som är i centrum i ett sånt här läge. Utan det är ju någonting annat. Och det tror jag kollegor och jag reagerar på. Det är det vi reagerar på. Att vår uppgift är att vara där för den personen, den individen vi möter och som är i behov av den kunskap jag har utifrån hälso- och sjukvård. Och i det här läget är det någon annans behov man uppfyller, inte individen.
Vad jag förstår så menar jag också att till och med en del av ert grunduppdrag, du har varit inne på det lite, även om du kan utveckla det lite, att det skulle komma att behöva prioriteras bort om den här lagen blir verklighet. Kan du förklara?
Ja, men det handlar ju om att när vi kommer till eller när vi möter, jag kan ta exemplet utifrån att jag är akutsjuksköterska, men i ett akut läge där en patient söker vård så gör jag som sjuksköterska alltid en prioritering om behöver den här patienten, individen, människan gå in före alla andra som redan står här och väntar. Är den i behov av vården först, då ska den ha det enligt den lagstiftning vi har idag. Vård bygger efter behov i Sverige. Det skulle störa det momentet väldigt tydligt. För jag måste göra en bedömning till om den här individen, om jag måste först anmäla den här individen någon annanstans. Det skulle ju gå liksom helt emot det som vi är satta och har det stora samhällsuppdraget att göra i svensk hälso- och sjukvård. Och som bygger på våra etiska koder väldigt tydligt, men också på professionens grund. Att vi ska vårda människor, inte ange människor. Utan vi har individen i centrum och jag ska göra en bedömning om den individen behöver vård före de andra som också kanske står och väntar. Och det ska ges efter behov. Och då tänker jag att det går emot det väldigt tydligt. Det är liksom en lagstiftning som bygger på att det här ska gå före andra. Och det går emot övrig lagstiftning. Liksom. Vad ska jag följa som sjuksköterska? Vad är viktigast då? I mötet med patienten, vad blir det viktigaste? Vad är nummer 1, 2, 3, 4?
Men man kan inte göra alltså den akuta insatsen först och sen ändå så att säga, göra en bedömning eller kolla om den här personen ska vara i landet eller inte. Går det inte att göra både och?
Fast det handlar ju om den tillit som man har till yrket, den tilliten som vi vill att våra patienter ska ha till oss. Den tillit som ska finnas till att bygga det här samhället. Vi vill ju att om du bär på en smittsjukdom att du faktiskt söker vård. Vi har till och med en lagstiftning i Sverige som säger att du måste anmäla när du har vissa smittspridningssjukdomar. Vi har en ganska närliggande berättelse där pandemin gjorde sitt. Alltså, vi var tvungna att på något sätt hantera en smittspridning i landet. Och då om patienter inte eller om individer inte söker vård, ja, det skulle ge otroliga konsekvenser skulle jag nog säga.
Och hur påverkas tilliten tycker du om ett sån här lagförslag skulle bli verklighet?
Vi kommer ju ha människor som inte söker vård. Så är det. Vi kommer ha människor som inte har en tillit till de här yrkena som har ett samhällsuppdrag. Vi kommer ha ett samhälle där man, jag tror också, inte alls har en tillit till att jag kan prata när jag har ett behov av vård, vända mig till vården, vilket hela hälso- och sjukvården i Sverige bygger på.
Migrationsministern menar ju då att vi ändå har ett stort problem med ett så kallat skuggsamhälle i Sverige där tusentals personer lever i utkanten av samhället utan tillstånd. Enligt vissa bedömare kan det handla om så mycket som 100 000 personer. Alltså bör inte era medlemmar där kunna hjälpa till på något sätt i alla fall genom att stävja det här?
Det är inte vårt uppdrag. Jag säger det igen, det är inte vårt uppdrag. Vårt samhällsuppdrag är att ge en god och säker vård. Att ge vård efter behov. Och att se människan och skydda den utifrån det som den kunskapen jag har. Så att inte den råkar ut för några risker. Så att jag tänker att det är inte vårt uppdrag. Det är inte det. Jag tror till och med att jag kan skapa en ännu större skuggsamhälle. Att ännu fler reagerar och inte vågar. Att fler som egentligen har rätt att söka vård ändå inte söker. För tilliten finns inte där. Så att någonstans tror jag att det kan bli helt motsatt effekt, att det faktiskt blir ännu värre.
Man ska ju säga det också att regeringen har sagt att vissa grupper kan komma att undantas i det här direktivet. Vad tror du om då till exempel sjuksköterskor och barnmorskor skulle undantas? Kan du se att det här ändå skulle kunna vara någonting som är bra och som kan genomföras?
Jag tycker att Sverige inte ska ha en angiverilagstiftning överhuvudtaget, en anmälningsplikt. Jag tror inte på att det bygger samhällen som vi vill leva i, som bor i Sverige och är födda i Sverige. Jag tror inte att det är det som bygger ett samhälle, utan tvärtom, det raserar samhällen. Så att vårt budskap har varit att dra tillbaka det här. Det är det vi har.
Ni vill dra tillbaka hela lagen. Det är inte så att det skulle räcka med undantag för era medlemmar då?
Alltså det räcker ju för våra medlemmar. Men vad bygger vi för samhälle som vi finns i? Det är ju det handlar om. Mm. Det är klart att man skulle kunna dra undan alla välfärdsyrken. Och då har vi ju ändå gjort en vinst för vi har påverkat. Men vad gör det för samhället som jag också ska leva i på något sätt tror jag? Det är inte värdigt Sverige 2023.
Men samtidigt har vi ju inte en oreglerad invandring i Sverige. Det är ju ändå så att man måste söka om uppehållstillstånd och alla får inte det. Hur ska man göra med det där då? Om man säger att man inte då ska kunna bidra med en sån här lagstiftning till exempel.
Men jag kan tycka, alltså den dialogen vi har med våra medlemmar när vi diskuterar våra etiska koder, och vi börjar ju ganska tidigt i utbildningen med dem, är det ju. Det är ju något man får med sig liksom direkt när du börjar din sjuksköterskeutbildning eller din barnmorskeutbildning eller röntgenutbildning. Det handlar om mänskliga rättigheter, inte uppehållstillstånd. Alltså vårt uppdrag är inte det här med uppehållstillstånd, utan det handlar ju om mänskliga rättigheter. Det handlar om att människor har rätt till hälsa, vård, och att mina kollegor, mina medlemmar har rätt till att utföra en patientsäker vård där faktiskt patienterna känner sig trygga när de söker oss. Det tror jag att vi alla vill. Så att någonstans handlar det om att faktiskt mänskliga rättigheter inte uppehållstillstånd. Jag tänker någonstans att vad ska vi skicka dem då? De som är papperslösa i Sverige kommer inte kunna få vård någon annanstans. Det finns någon sån där, vi ska skicka dem någonstans. Men jag menar, är du papperslös i Sverige så kommer du inte kunna få vård någon annanstans. Utan för deras och alla säkerhet så tror jag också att de behöver kunna söka vård. Utan att vara rädda för att bli anmälda.
Just det. Men du tror inte det här skulle kunna avskräcka folk från att komma till Sverige om man inser att det funkar inte i Sverige att leva som papperslös?
Fast det handlar ju om att du har flytt för ditt liv på något sätt. Jag tror inte det, faktiskt inte. Jag tror inte att det är det som avskräcker. Det tror jag inte, nej.
Nu kommer det här förslaget då att utredas, och som sagt, ni har varit tydliga, ni och andra fackförbund har varit tydliga med att ni inte gillar det här. Hur kommer ni gå vidare nu för att påverka?
Nej, men vi försöker ju fortsätta ju påverka utifrån att våra grupper absolut inte, våra kollegor ska absolut inte behöva vara delaktiga i det här lagstiftningen. Samtidigt så tänker jag att det handlar om ett samhälle. Vi fortsätter att påverka. Vi hoppas att vi också får vara delaktiga i en del av det som utredningen kommer till. Det ska ske ganska snabbt. Om man tänker oktober, va? Skulle väl första förslaget komma i slutet på oktober?
Ja, det var väl runt ett år, ja, precis. Ja.
Så att jag tänker att jag hoppas att vi som faktiskt har reagerat, både vi i välfärdens yrken har reagerat, men också andra människor. Men just att vi som är professionerna som de hänvisar till ska ingå i lagstiftningen eller ska utredas i alla fall, får en möjlighet att fortsätta påverka utredningen. Det ser jag, det borde vi få göra, så det hoppas jag. Men vi kommer ju att fortsätta påverka i frågan tillsammans, tror jag. Jag tror vi måste göra det tillsammans. Vi är många som har reagerat.
Men vad tror du då? Tror du vi kommer få se en sån här lag, eller kommer ert motstånd göra att regeringen inte kan gå vidare med det?
Det jag tänker handlar om, när det gäller våra grupper, så är det så mycket lagstiftningar som man måste gå igenom för att faktiskt de går emot. De står emot varandra. Så det tror jag. Jag tror att de flesta, utifrån den påverkan som redan har varit när det gäller vissa legitimerade yrken och vissa andra yrken inom välfärden, att det, man kommer kanske att försöka göra ett undantag för dem. Men jag tänker någonstans att det här kommer att påverka oss oavsett. Alltså, får vi en angiveri eller en anmälningsplikt i lagstiftning i Sverige, så kommer det att påverka samhället. Man har redan idag svårt för att söka myndigheter. Man har redan idag svårt för att söka vård. Och sådär. Så att jag tror att det är klart att det här kommer att påverka även oss framöver.
Mm. Ja. Vi får se hur det blir. Den förslaget är ute på utredning nu, som sagt. Tack så mycket, Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.
Tack
för att du var med i magasinet.
Tack så mycket.